Diamantfågeln av Anna Wallenberg. Det var en gång en kejsare som var mycket förtjust i ädla stenar. Och i sin skattkammare hade han stora skrin fulla med juveler. Men hans största dyrbarhet var en liten vit papegoja på vilkens vingar och stjärt det växte diamanter, en i var fjäder. När han köpte en av en köpman från Österlandet fick han veta hur hon skulle skötas. Hon behövde inte mat mer än en gång om dagen. Men den maten hörde inte till den billigaste. För den måste bestå av en klar diamant. Ju större, desto bättre. Fick hon den kosten ordentligt växte stenarna ut på hennes ving och stjärtfjädrar tills de blev stora som ärtor. Och sen föll de som mogna frukter. Och nya diamanter växte fram i deras ställe. Kejsaren lät sätta fågeln i en gyllene bur och ställde sedan buren i skattkammaren. För det var ju den säkraste platsen för denna hans dyrbaraste skatt. Och ingen av hans ämbetsmän blev betrodd med att sköta den. Utan det gjorde han själv i egen hög person. Varje morgon öppnade han buren. Plockade upp diamanterna som hade fallit från fågelns fjädrar ner i en låda under spelgolvet och gav henne en av dem att äta. Men den stackars lilla papegojan trivdes inte i den skumma skattkammaren som bara hade en gallerförsedd glugg till fönster och där hon fick sitta ensam hela dagarna. Hon hängde snart med huvudet och magrade och till sist slutade diamanterna på hennes fjädrar att växa. De satt, halvvuxna och omogna. Och fastän kejsaren fortsatte med att ge henne en stor diamant att äta varje morgon så gick den ena veckan efter den andra utan att han fick en enda diamant till lön för sina kostnader och sitt besvär. Det här blir ingen affär, sa han. Och så lät han sin egen livmedikus gå ner i skattkammaren för att försöka bota den sjuka fågeln. Papegojan fick mixturer och bandage om magen, men ingenting hjälpte. Och till slut tröttnade kejsaren på att mata henne med stora fina diamanter när hon inte ville ge honom några i gengäld. Då var det bättre att slakta henne, så kunde man åtminstone ta vara på de diamanter som satt fast på fjädrarna, tyckte han. Och så gick han ner i skattkammaren, tog den lilla fågeln ur buren och bar ut henne på borggården där slaktan väntade. För kejsaren ville själv se efter att allt gick riktigt till och att ingen stal diamanten av honom. Men just som han skulle räcka papegojan till slaktan öppnade han handen lite oförsiktigt. Och vips flög fågeln ifrån honom, bredde ut sina vingar och sin stjärt så att diamanterna glittrade och strålade i solskenet. Det var en praktfull syn. Men kejsaren tänkte inte på något annat än på att hans kära skatter flög ifrån honom. Ta fast henne! Ta fast henne! Skrek han. Allt hovfolket rusade iväg för att ta fast papegojan. Och efter kom kejsaren själv för att hjälpa till. Det såg inte ut och var så svårt att få tag i rymlingen för hon orkade inte flyga så högt, tyngd som hon var av alla diamanterna. Hon förföljdes över borggården och över ängar och fält och snart kom en av hovmännen henne så nära att han fick fatt i en av stjärtfjädrarna. Men då släppte hon den och flög vidare. Strax därpå gick det på samma sätt för en annan av förföljarna och sen för en tredje, den fjärde och en femte. Den vita fågeln kom ständigt undan, men alltid med förlust av en diamantprydd fjäder. Och när hon hade förlorat hela stjärten så kom turen till vingarna. Det var riktigt märkvärdigt att hon ännu kunde flyga. Men inte en gång när hon släppte alla vingpennorna föll hon till marken, utan svävade fortfarande i luften som en liten vit dunboll. Då ropade kejsaren till de jagande att de kunde sluta upp med jakten, för nu hade man ju fått tag på alla diamanterna och fågeln själv ville kejsaren inte ha längre. Han hade haft tillräckligt med besvär och bekymmer om henne. Men var det någon annan som ville ha henne så gick det ju an att försöka fånga henne. Och så vände han hemåt med diamantfjädrarna i handen och hovmännen i en lång rad efter sig. Det var bara en av hela sällskapet som skilde sig från det. Och det var Esmund, kejsarens unga kammarsvän. Han hade fått ett sånt begär efter den lilla dunbollen att han inte kunde motstå det. Och eftersom kejsaren inte ville ha den tyckte han att han kunde försöka bli husbond åt den. En sån dum bom, sa de andra och tittade skrattande efter honom. Och göra sig så mycket besvär för ett litet kräk som inte längre duger något till. Men Esmund brydde sig inte om dem. Han bara sprang efter fågeln och ibland var han den så nära att han nästan rörde vid den. Den lilla dunbollen med papegojhuvudet kom likväl alltid undan. Och så svävade och sprang de så långt att de kom ut ur kejsarriket och ett gott stycke in i kungariket bredvid. Esmund var inte den som gav sig när han ville ha något. Och nu hade han satt sig i sinnet att han skulle ha den där papegojan. Men till sist snavade han över en trärot och var så trött att han inte kunde resa sig utan somnade med detsamma där han låg. Han sov hela natten och vaknade morgonen därpå av att papegojan satt på hans axel och hackade honom på hakan med näbben. Hon hade tröttnat på att flyga i detsamma som han hade tröttnat på att springa. Och eftersom de hade haft sällskap så lång väg så tyckte hon att de liksom var reskamrater. Mat, mat, skrek hon för hon var hungrig. Och liksom andra papegojor så kunde hon tala. Esmund smekte henne över den lilla duniga kroppen. Han var så glad åt att äntligen ha fått henne till sig. Och mest åt att hon hade kommit av sig själv. Och nu erinrar han sig att han hade ännu lite gårdags frukostbröd i fickan. Och tog upp det och bjöd fågeln. Men papegojan slängde föraktfullt med huvudet åt brödet. Riktig mat, kommenderade hon. Diamanter, diamanter, diamanter. Nå, så äter jag väl själv då, sa Esmund och började knapra på brödet. När fågeln såg att det gick att äta så satte hon sig på hans hand och bet också i ett brödstycke. Dålig mat, skrek hon. Men fastän hon var så missbelåten med maten så åt hon i alla fall upp den på några ögonblick. Så att Esmund inte hade någonting att stoppa i sin egen mun. Och därefter kröp hon in under hans tröja för att värma sig. För nu hade hon fått riktigt förtroende för honom. Så fort han kände den lilla värnlösa dunbollen vid sitt bröst blev han själv varm. Och trots hungern så märkte han hur hela hans kropp genomströmmades av en förunderlig styrka. Hej, sa han till sig själv, det ska väl gå lätt och förtjäna sig till lite mera bröd. Och så gick han upp till närmaste bondgård och frågade bonden som stod i första dörren om han kunde få något arbete. Bonden mötte honom med ögonen från topp till tå. Inte kan väl en tocken fin herremanspilt göra kargöra, sa han. Men Esmund var envis. Och då fick han gå ut på vedbacken för att hugga sönder några stockar som låg där. Så snart han var färdig med det arbetet så kunde han komma in i stugan så skulle han få sig ett mål mat. Bonden gick. Och efter en halvtimme stod Esmund inne hos honom på stugegolvet. Skulle be att få maten för nu är det gjort, sa han. Och när bonden och hans hustru häpna tittade ut genom fönstret såg de hela vedbacken full med ved. Då fick vedhuggaren, som lovat var, ett duktigt målmat. Men bondfolket betraktade honom med stora ögon där han satt åt. De kunde inte begripa att den här unga herrmanspilten var en sån karakar. Och ännu större ögon gjorde de när en liten vit fågel, som varken hade vingar eller stjärt, kröp fram ur hans tröja. Satte sig på hans axel och började nappa maten ur skeden för honom. Allt under det att hon skrek, dålig mat, dålig mat. Och kvickt gick det att få slut på maten för mer än hälften tog fågeln. Fastän hon var så obelevad och klandrade den. Men Esmund tackade och gick vidare in i landet för att söka tjänst. För till kejsaren vill han inte vända tillbaka. Då skulle han bara gjort narr av honom för att han brydde sig om den lilla papegojan som åt upp maten för honom utan att längre ha några ädelstenar att ge till lön. och som till på köpet såg rent vanskaplig ut sedan hon hade förlorat både vingpennor och stjärtfjädrar. Ingen skulle kunna förstå att han tyckte så mycket om den och inte ville släppa den ifrån sig att förgås av hunger och köld. Från den ena bondgården till den andra vandrade han och högg ved eller arbetade i jorden. Men länge ville han inte stanna på något ställe. För bönderna såg snett på hans lilla besynliga fågel som åt så glupskt och ändå klandrade maten. En morgon då Esmund satt och smekte sin papegoja spratt han till av glädje. För han hade upptäckt att papegojans vingpennor och stjärtfjädrar började växa ut igen. Hurra! Ropade han och kastade upp sin hatt i luften av pur förtjusning. Nu ska vi få det bra, gojan och jag. För kommer det fjädrar så kommer det väl också diamanter. Och för dem kan man köpa sig allt vad man vill ha. Och fjädrarna växte och blev vackra och vita. Men inte kom det några diamanter. Ja, det beror väl på att du inte får några diamanter att äta, stackars lilla gojan, sa Esmund. Fågeln nickade. Ja, god mat, god mat. God mat vill gojan ha, sa hon. Om han ändå kunde förtjäna så mycket att han kunde köpa en diamant, tänkte han. Det räckte kanske inte med bara en, för att det skulle växa ut diamanter på fjädrarna. Men i alla händelser så fick hon då en gång till i sitt liv en bit god mat. Och så beslöt han sig för att gå upp till kungens slott och söka arbete. För där borde väl lönen vara stor. När han kom dit följde sig så lyckligt att kungen höll på att bygga till sitt slott. Och Esmund anställdes genast vid bygget. Han fick bryta upp marken till grunden. Han fick välta de stora stenarna på varandra. Han fick resa de väldiga timmerstockarna. Och alla människor blev förvånade över hur stark han var och hur lätt han lyfte de största bördor. Överallt talade man om honom. Och så kom ryktet om den märkvärdiga svennen även fram till kungen och hans dotter, prinsessan Marinda. De ville med egna ögon se hur han arbetade och en vacker dag stod de med sina hovherrar och hovdamer och tittade på hur han lyfte och reste de stora stockarna och stenarna. Bravo, bravo, sa kungen och klappade händer åt Esmund när denne lagt den stora hörnstenen på sin plats, så lätt som det hade varit en leksak. Därpå stack han handen i fickan och tog upp en hel näve med guldpengar. De skulle Esmund få till skänks eftersom han arbetat så duktigt. Och nu skulle han göra sig en glad dag och traktera sig ordentligt. Men när papegojan fick höra talas om traktering så kröp hon tvärt fram ur Esmunds tröja. God mat! Diamanter! Diamanter! Skrek hon. Hon äter så gärna diamanter, förklarade Esmund i det han bugade och tackade för vad han hade fått. Och kanske kan jag köpa henne en liten diamant för de här guldpengarna. Då skrattade kungen så han hoppade, för något så lustigt som en fågel som åt diamanter hade han då aldrig hört talas om. Nå, diamanter får du inte tag i så lätt, sa han, för här i landet har vi inte mer än en och den sitter i min dotters krona. Esmund tittade på den vackra prinsessan och då märkte han att hon mycket riktigt bar en diamant i sin krona. Och det var en härlig diamant. Den var så stor och underskön att han aldrig sett dess like. Men det fanns en till som hade fått ögonen på diamanten. Det var papegojan. Med ett skutt var hon uppe på Esmunds axel för att kunna se ännu bättre. Och i nästa ögonblick hade hon hoppat rakt upp i prinsessans krona, brutit löst diamanten med sin skarpa näbb och slukat den. God mat! God mat! Sa hon och flög upp på en trädgren och tittade sig belåtet omkring. Rovet hade gått så fort att ingen hade hunnit röra ett finger förrän det var fullbordat. Men nu blev det uppståndelse. Kungen befallde att man genast skulle ta fast papegojan så att man fick slakta henne och försäkra sig om diamanten. Den som lyckades skaffa den tillbaka skulle få 1000 dukater. Strax blev det en vild jakt. Hela hovet och alla slottsarbetarna rusade efter den vita fågeln och försökte slå ihjäl henne med stenar. Men papegojan, som nu hade alla sina fjädrar utvuxna, flög bättre än någonsin. Hon kretsade högt upp i luften och bara skrattade åt människorna som inte kunde komma åt henne. När kungen slutligen insåg att det var omöjligt att fånga henne vände han sig istället mot Esmund. Nu förstår jag hur det hänger ihop, sa han. Det är du, din bov, som har lärt upp fågeln att stjäla diamanter. Men det ska du inte ha något gott av. Locka genast hit papegojan så vi kan få tag på henne. Annars kostar det dig ditt eget liv. Det hjälpte dock inte. Esmund stod där trotsig och stolt. Hon är min vän och aldrig lockar jag henne i fördärvet, sa han. Då befallde kungen vakten att gripa den uppstudsige och kasta honom i slottsfängelset. Där skulle han sitta till nästa morgon, och hade inte diamanten dessförinnan kommit till rätta så skulle han döden dö. Men prinsessan Marinda sträckte bönfallande sina händer mot konungen. Åh nej, kära far, släpp honom lös, sa hon. Jag är säker på att han inte velat något ont. Han är inte lik en som stjäl, eller lär andra att stjäla. Hon såg så älsklig och god ut där hon bad för honom med tårar i sina vackra ögon att Esmund glömde bort sin olycka för att betrakta henne. Ack prinsessa, i min sista stund ska jag tänka på er och på att ni ville försvara mig, sa han. Men kungen frågade inte efter sin dotters böner. Marsch i fängelset med honom, kommenderade han. Och så måste soldaterna ta Esmund emellan sig och föra honom ner i det mörka kalla fängelset med järnstängerna utanför fönstergluggen. Prinsessan Marinda var så bedrövad när hon tänkte på att han satt där att hon kunde inte få någon ro. Och om natten gick hon av och an i sin kammare och grubblade på hur hon skulle kunna rädda honom. Hon tyckte så mycket om den där raska pojken och det var ju så förskräckligt att han skulle mista sitt unga liv när nästa morgon randades. Bäst det var hon gick där hörde hon en svag knackning. Det lät som om en fågel pickade på fönstret. Och när hon skyndade dit för att se efter vad det kunde vara såg hon att det verkligen var en fågel som satt och hackade på rutan. Och den fågeln var ingen annan än den vita papegojan. Ack, tänkte Marinda, om hon bara ville sitta kvar tills jag fått tag på henne. Då går jag strax med henne till min far, kungen, och så låter han döda henne och ta tillbaka diamanten och så blir den stackars pojken fri. Helt sakta och försiktigt öppnade hon fönstret för att inte skrämma bort fågeln. Men denna hoppade genast in och satte sig på hennes axel. Det var märkvärdigt, tänkte Marinda, vad hon har för ett förtroende till mig. Det är riktigt tråkigt att gå med henne till min fader, kungen, och låta henne bli slaktad. Hon kunde inte låta bli att smeka den vackra vita papegojan. Stackars lilla fågel, varför var du så dum och kom hit, sa hon. Men papegojan var visst inte dum. Hon var tvärtom den allra klokaste papegojan i hela världen. Och hon visste mycket väl vad hon gjorde. På förmiddagen då hon flög upp i luften och såg hur soldaterna tog fast hennes husbonde hade hon också sett att den enda som ville honom väl var prinsessan Marinda. Så skulle någon kunna rädda honom så var det prinsessan, hade hon tänkt, och sökte därför upp hennes fönster.
Gojan vill till husbond! Gojan vill till husbond! Ropade hon.
Det stack riktigt till i Marindas hjärta när hon märkte hur troget det lilla djuret var. Det skulle ju aldrig mer få se sin älskade husbonde. Han sitter i fängelse, kära lilla du, och dit kan vi inte komma för det står två vaktare med långa pikar utanför hans dörr och två andra utanför hans fönster.
Går ändå,
förklarade papegojan, klättrade ner för Marindas klänning och grep tag i den lilla förgyllda saxen som hängde vid hennes skärp, varefter hon klättrade upp igen och stack den i hennes hand.
Spricka i muren, sa papegojan. Borra i sprickan, gojan in.
Marinda höll nästan på att skratta högt. Så lustig var den lilla papegojan när hon borrade i hennes hand för att visa henne vad hon menade. Jag orkar inte, lilla gojan. Hur ska jag kunna rå på den starka muren? Då hoppade fågeln upp till hennes hals och trängde sig in under klänningens spetsar väck tills hon låg alldeles in till hennes bröst och endast stack fram huvudet. Och på en gång kände Marinda hur en underbar kraft strömmade genom henne. Hon tyckte att hon skulle kunna lyfta berg, så starkt kände hon sig. Jo, jag tror att jag kan, sa hon. Kastade över sig en kappa och sprang ut, fortfarande med fågeln vid sitt bröst. Hon ville åtminstone försöka om hon kunde släppa in fågeln till Esmund. Kanske kunde han då finna ett medel att rädda både sig och papegojan. Då hon kom i närheten av fängelset smög hon ut efter husväggarna och hukade sig ner bakom buskarna för att inte bli sedd av vaktposterna. Och hon kom även lyckligen förbi dem, till den sida av fängelsemuren där det inte fanns något fönster som fången skulle kunna försöka bryta sig ut genom och som vakterna inte heller brydde sig om att bevaka.
Spricka i muren, spricka i muren,
pep papegojan sakta, flög fram och visade Marinda vad hon skulle borra med saxen och kröp sen åter in till hennes bröst för hennes styrka. Marinda stack saxen i sprickan och borrade. Och till sin förundran märkte hon hur lätt hon fick den in genom muren. Sprickan vidgade sig allt mer och mer. Hon fick in hela sin hand genom den och så småningom även armen. Plötsligt bräcktes det innersta murbruket. Saxen körde fram i tomma luften. Hålet var färdigt. Och i detsamma hörde hon Esmund viska inifrån fängelset. Vem där?
Gå igen här!
Pep den lilla fågeln helt lågt och kröpt kvickt in genom hålet. Där inne i fängelsecellen satt Esmund med klappande hjärta och lyssnade. Och hans glädje var obeskrivlig när han såg papegojans gula näbb sticka fram ur det nedfallande gruset. Han tog fågeln i sin hand och kysste henne på huvudet. Vem har hjälpt dig hit? Frågade han.
Fråga i hålet,
sa papegojan. Ännu en gång satte Esmund läpparna till hålet och viskade. Vem där? Och lika viskande kom svaret. Prinsessan Marinda, skynda dig och bryta ut. Jag varskår dig om vakterna kommer. Esmund öppnade sin tröja och lät papegojan krypa in under den. För han visste ju vilken styrka den underbara fågeln kunde ge. Och när han nu körde sin arm in i hålet och bände och bröt kände han hur stenarna lossnade på alla sidor. Varligt, så att inget buller skulle nå fram till vakterna, tog han bort den ena stenen efter den andra. Och när öppningen blev så stor att han kunde komma igenom den, kröp han ut i det fria. Då han såg prinsessan som stod tryckt in till muren föll han på knä och kysste hennes klänningsfolt i tack. Men hon tecknade åt honom att han skulle resa sig upp och följa henne. De skyndade bort ut efter gångar och stigar som hon kände till och som ledde över bakgårdar och genom den stora tysta slottsparken. Där, vid en gallerport som vette utåt skogen, stannade hon och öppnade låset med nyckel som tillsammans med saxen hängde vid hennes skärp. Farväl, sa hon till Esmund. Nu är det så ljust att du lätt kan ta dig fram genom skogen. Och ljust var det verkligen, för just nu gick solen upp. Men Marinda ville också ta avsked av den lilla papegojan som hon hade fått mycket kär. Hon lät den sitta på sin hand och smekte den med sina vita fingrar. Då kände hon hur någonting hårt och kallt föll i hennes hand. Och när hon såg efter vad det kunde vara låg där en stor underskön diamant. Alldeles lik den som hade suttit i hennes krona. Min diamant? Var kom den ifrån? Utbrast hon. I detsamma bredde fågeln ut vingarna och svingade sig upp i luften. Och Esmund och Marinda stod som förtrollade av häpnad. För den syn som nu bländade deras ögon var så praktfull att de aldrig hade sett något liknande. På varje fjäder, så när som på en enda i den vita papegojans stjärt och vingar, satt nämligen en lika härlig diamant som den Marinda höll i handen. Och de strålade och blixtrade i morgonsolens sken. Esmund blev utom sig av glädje. Och min lilla dunboll, ropade han. Har du blivit en diamantfågel igen? Och så talade han om för Marinda historien om diamantfågeln. Om hur kejsaren hade köpt henne och förvarat henne i sin skattkammare. Hur hennes diamanter inte ville växa mer. Hur hon undkommit kejsaren som ville döda henne. Och hur Esmund hade tagit hand om henne när hon hade förlorat både sina diamanter och sina fjädrar. Och ingen längre ville ha henne. Men nu, dyraste prinsessa, sa Esmund, har din diamant som hon rövade gjort henne till diamantfågel igen. Och jag kan aldrig tacka dig nog. Som om papegojan också ville tacka kom hon nersvävande, satte sig på Marindas arm och böjde flera gånger på huvudet. Därefter slog hon sig ner på Esmunds hand och skakade på vingar och skärt. Och se, mellan hans fingrar låg en hel mängd mogna, avfallna diamanter. Men den lilla papegojan hoppade nu upp på hans bröst och gömde sig innanför hans tröja. Då log prinsessan Marinda mot Esmund. Vet du vad jag tror? Det är nog inte min diamant som har gjort henne till diamantfågeln. Hade hon ätit upp den medan hon var kejsaren så hade den säkert inte varit henne till någon nytta. För han förstod sig inte på det rätta sättet att sköta henne. Det är det du har hittat. Hon trivs inte i någon skattkammare. Men vid ett varmt bröst trivs hon. och där växer hennes diamanter. Och så tog prinsessan honom vid handen. Nu skulle han komma med henne till hennes fader. För nu när hon hade fått tillbaka sin diamant så måste ju kungen och alla andra se att Esmund var oskyldig. Men Esmund tackade och sa nej. Han kunde inte så lätt förlåta att han hade blivit behandlad som en förbrytare och varit så nära att mista huvudet. Kanske skulle han ändå komma igen en annan gång, sa han. Om det var så att hon ville det. Ja, svarade Marinda. Det vill jag. Och så såg de varandra allra vänligast i ögonen. Och Marindas stod full av tårar. För hon fann det så svårt att skiljas från den raska pojken utan att kunna gottgöra det onda som vederfarits honom. Men han sprang hastigt ut på vägen, viftade åt henne med sin mössa och var snart ur sikte. Då gick prinsessan Marinda in i slottet, visade sin far den stora diamanten och talade om hur hon hade fått den tillbaka. Och kungen tog sig om hakan och blev fundersam. Den där pojken måste bestämt ha varit en förklädd prins eftersom han bestod sig med ett så dyrbart husdjur som en diamantfågel, sa han. Det var kanske dumt att vi inte var lite hövligare mot honom. Men prinsessan Marinda satt hela dagarna vid sitt fönster och spejade utåt landsvägen för att se om pojken inte skulle komma tillbaka. Och en dag fick hon se en ryttare komma sprängande mot slottet på en löddrig häst. Hennes hjärta började klappa för hon trodde att det var Esmund. Men i nästa ögonblick såg hon att det inte var han, utan bara en kurir som kom i något ärende. Strax därpå trädde även den främmande budbäraren in i salen där prinsessan och hennes far satt. Och djupt bugande lämnade han ett visitkort av renaste guld på vilket det stod skrivet med diamantskrift: Konungen av Galidabad. Min herre frågar om han tillåtes göra ers majestät ett besök, sa budbäraren. Konungen av Galidabad, utropade prinsessan som stod och läste på guldkortet över sin fars axel. Nej, se så fina visitkort han har. Jo, jag tackar. Jag undrar just hur han har råd med det, sa hennes fader konungen och såg förvånad både på kortet och på budbäraren som var klädd i silk och sammet. Galidabad var nämligen ett så fattigt kungarike att folket där åt ärthalmsbröd. Och deras konung hade inte på många år kunnat hälsa på grannkungarna därför att han hade pantsat sin krona och mantel. Men nu hade denna fattiglapp till kung råd att ha visitkort av äkta guld med diamantskrift. Tjänare klädda i silk och sammet och hade väl haft råd att lösa igen sin krona och mantel eftersom han ämnade sig på besök till grannkungen. Hälsa att jag tar emot, sa kungen. Kuriren gick, kastade sig upp på sin häst och red tillbaka för att meddela sin herre det besked han hade fått. Och snart syntes på landsvägen ett stort förgyllt ekipage, förspänt med 8 vita guldbetslade hästar. Ekipaget körde upp på borggården och kungen och prinsessan begav sig dit ner för att hälsa sin gäst välkommen. När denna klädd i sin kungliga prakt steg ur den förgyllda vagnen ryggade hans höga värld baklänges av överraskning och prinsessans ansikte lystes upp av glädje. För den nykomne var ingen annan än Esmund, pojken som hon hade suttit och spejat vid sitt fönster efter dag ut och dag in. Bevare mig, sa hennes fader kungen. Så där såg inte konungen av Galidabad ut när jag såg honom sist. Nej, men så där ser han ut idag, svarade Esmund. För jag har köpt kungariket Galidabad för 100 miljoner dukater. Jag har land, jag har krona, jag har spira. Nu fattas mig bara en drottning. Och det är henne jag är ute och söker. Men jag tar ingen annan prinsessa till drottningen den som har i sin krona en diamant, likadan som den som jag har i min. För make ska ha maka. Och så lyfte han av sin krona och bad prinsessan Marinda även lyfta av sin så att de kunde se om deras diamanter var lika. Och kungen och hovjuvelerarna kom fram och tittade och granskade och jämförde de båda ädelstenarna. Och resultatet blev att ingen av dem kunde se annat än att diamanterna var precis lika. Men då var det också klart att Esmund och Marinda måste gifta sig. Och prinsessans far sa heller inte nej till det. För en så ståtlig och eftersträvansvärd måg som den unge kung Esmund av Galidabad kunde han få leta länge efter. Och så tog han både sin dotter och den unge kungen i famn och gav dem sin välsignelse. Men den vita papegojan kröp fram ur Esmunds hermelinsmantel och svävade över deras huvud som om hon också ville vara med och lyckönska. Och diamanterna på hennes vingpennor och stjärtfjädrar strålade och blixtrade som stjärnskott omkring dem. Det såg både ståtligt och högtidligt ut. Och den gamle kungen nickade belåtet. Vad var det jag sa, sa han. Jag fick allt rätt ändå. I mitt påstående att han var en förklädd kunglig person. För inte kan någon annan kosta på sig ett så dyrbart husdjur som en diamantfågel.